God fortsättning på julen. Ska vi önska någon god fortsättning som du hittar i bänkarna. Han jag slå upp Bibeln. Efesbrevet 1 och 22. Ska vi se. Efesbrevet 1, 22 och vers 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Låt oss be en bön tillsammans. Himmelske far, vi kommer till dig den här stunden, den här dagen. Och vi behöver mer av dig. Vi behöver dig. Och vi behöver din heliga ande. Hjälparens uppenbarelse över ditt ord, så att vi förstår. Så att vi ser. Så att vi kan greppa hur underbart det är att få tillhöra dig, Jesus Kristus. Helige ande, hjälp oss. Hjälp mig. Tack för din ledning. Tack för din uppenbarelse och vishet. Och tack för att du ger oss öppna hjärtan den här stunden för vad du vill säga till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag såg en film för några år sedan som handlade om en bonde. Jag vet inte om du har sett den, men den heter på svenska Tro som potatis. Yes, Faith Like Potatoes är den kanske mer känd för. Men det var en troende lantbrukare nere i Sydafrika som blev frälst. Han fick sitt liv förvandlat, förändrat totalt av Jesus. Och han var en som egentligen gick tvärtom. Han bara förkastade den kristna tron. Men sen kom han till tro på Jesus Kristus. Och hans tro blev väldigt stark. Han fick en sån stark övertygelse på vem Jesus är och på Guds ord. Och vid ett tillfälle så led de nöd nere i Sydafrika av en extrem torka. Men den här mannen, den här lantbrukaren, han valde att sätta ner potatis i sin åker. Och potatis ska visst vara, enligt lantbrukarnas insikt, det är en av de, det är inget sädeslag, men de sakerna man kan sätta i marken som kräver mest vatten och bevattning, eller regn för den delen. Och det här var en extrem hetta, en extrem torka. Men han valde ändå att sätta potatis där i marken. Och det som hände, det var att det kom ju inte upp någonting från den där. Ingen blast växte upp, ni vet. Någon som har testat att odla potatis någon gång? Sett lite? Ja, det är någon som har testat. Göran, du vet hur det ska se ut. Sen drar man, får man ju inte dra bara sådär, utan man måste ju hjälpa till att gräva lite. I alla fall, det kom inte upp någonting för den här bonden. Och sen till slut så var det ju tid för skörd. Han väntade och han såg i almanackan. Nu har det gått. Nu är tiden inne. Men torkan var extrem. Det hade inte regnat på månader. Och han sa nej, nu är det tid. Nu ska vi ut och skörda. Och sen så grävde han upp. Ut i torra jorden så grävde han och grävde och grävde. Och vad hittade han där i jorden? Det var ju inget synligt på ytan. Ingen blast som sagt, men fullt av stora fina potatisar. Och det är ett totalt mirakel. För han hade inte fått något regn. Och han hade inte bevattnat på något sätt. Så ett extremt mirakel gjorde Gud där. I Sydafrika. Jag vet inte riktigt när det var. Om det var 40, 50, 60-talet det här. Men. Och så sitter den här bonden med potatisen. Så sitter han med dem i händen. Så säger han så här. Faith is like potatoes. Tro är som potatis. Det är verkligt. Man kan klämma på det, man kan känna på det. Och någonstans så tänkte jag dela den här berättelsen för att församlingen, ni som sitter här, Kristi kropp är något verkligt. Jesus är verklig här på jorden idag på grund av dig. Jesus vandrar runt här på jorden. Han är verklig, man kan känna honom, man kan uppleva Jesus genom hans kropp. Vi läste från Efesierbrevet att allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Halleluja. Vi är hans kropp, kära vänner. Du är Jesu händer och hans fötter. Nu har vi firat jul. Jag hoppas du har haft en bra jul. Så långt. Vi är ju fortfarande mitt i julen. Och det är ju så att ett av julens stora, stora mirakler som vi firar, men som vi ibland kanske liksom tappar bort mitt bland all julgröt kanske, det är att Gud blev människa. Gud blev människa i Jesus Kristus. Vi sjöng det i den här fantastiskt vackra salmen Dagen är kommen. Gud har blivit människa och tagit sin boning mitt ibland oss. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 1. Så läser vi från vers 1 till vers 3. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Går vi till vers 14 till vers 18. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Halleluja. Jag vill inte säga det tillsammans. Nåd och åter nåd. Nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Ett ord som är lite märkligt är ju inkarnationen. Jag vet inte om du är bekant med det. Men det handlar om förkroppsligandet av Gud. Att Gud har kommit ner från himlen. Jesus satt, visste du, han satt på en tron i himlen. Men sen för 2000 år sedan så valde han att ta sin boning i en ung judisk kvinnas kropp. Och han föddes fram. Och han blev det som vi kan läsa i Daniels bok, människosonen. Guds son blev människosonen. Men vänta nu, Andreas. Hur ska du ha det? Är han människoson? Eller är han Guds son? Han är både och. Och varför skulle då Guds son, som hade det så bra i himlen, varför skulle han bli människa? Varför skulle han inkarneras? Bli en av oss? Vi ska gå till Första Petrus brev, kapitel 2 och vers 24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Han bar dina och mina synder i sin kropp, står det. Jesus blev uppspikad på ett kors. Korsets trä. För att Gud skulle kunna frälsa och rädda en mänsklighet som har vänt honom ryggen, så behövde Gud bli människa. Han behövde bli en av oss. Varför? Jo, så att han skulle kunna bära mänsklighetens synder. Och det står att han bar det i sin kropp. Halleluja. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Du är kallad att leva för rättfärdigheten. Du är kallad. Och du kan få komma till Jesus och få vara med om det här miraklet av att synderna blir borttagna. Jag har varit med om det här miraklet. Hur Jesus har lyft av mig syndens ok. Bördan. Synden är som en tung, tung ryggsäck. Jag vet inte om du har fjällvandrat någon gång. Är det någon som har fjällvandrat? Jag känner nu. Noemi, vi pratar om det. Du ska fjällvandra igen. I Jesu namn. Och nu vet man packa ner all mat, va? Kanske konserver till och med. Så man kan bara sätta över elden där. Så blir det en tung, tung ryggsäck, eller hur? Och när man är ute och fjällvandrar, eller om du vandrar i skogarna i Östergötland, eller vad du nu vill. Någon gång vandrar vi en jättelång led i Västergötland. Jag är inte där, för då får man skoskav. Det fick jag. Ja, men vi hade såna tunga, tunga, tunga vandringsryggsäckar. Och sen när vi hade gått långt, långt, långt så sa vi, nej, men nu måste vi pausa. Och då gör man ju det där. Då tar man ju sin tunga, tunga ryggsäck, ni vet, så man har allt det där nödvändiga i. Och så boom, ramlar den ner. Och så bara känner man hur man bara flyger. Ungefär på samma sätt är det när Jesus bara kommer och bara lyfter bort synden från oss. Inte för att vi har lyckats göra någonting, men för att han bara lyfter bort det. Den där bördan, den här smutsen som vi har gjort, den här lögnen, det där liksom som vi själva inte kan reda ut. Ungefär så är det när Jesus gör det. Och det kan han göra idag för dig. Han kan bara lyfta av det. Du kan bli en fri man, en fri kvinna. Halleluja, det är frälsningen. Och Jesus, han behövde bli människa som du och jag. För att han skulle kunna bära våran synd på korset. Så att vi genom tro på det han gjorde på korset kan bli förlåtna, frälsta, befriade, lösta. Halleluja. Det här är underbart att få vara med om. I Efesierbrevet 2 så står det att han så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset. Försona. Vi kan bli försonade med Gud. Halleluja. Så Gud behövde bli människa för att han skulle försona oss med honom. På grund av att han skulle kunna bära vår synd. Jag undrar om Maria, när hon satt där i stallet. Och Josef med för all delen. De stora så såg de där lilla barnet. Undrar om de kunde ana att han skulle växa upp. Och att han skulle bli fastspikad på ett träkors. Av grymma romerska soldater. Bara några år senare. Nej, jag tror inte de kunde ana det. Även om de förstod att Jesus, han var något speciellt. Jesus, han var världens frälsare. Jag menar, kommer det en massa herdar när du har liksom fått se barnet komma ut, och änglar och en gigantisk stjärna. Och jag menar, något speciellt måste du vara, eller hur? Ja, det var det. Jesus var speciell. Jesus, han är huvudet för sin kropp. Vi går till första Korinthierbrevet. Det här är någonting väldigt, väldigt, väldigt stort. Om vi skulle kunna greppa det här. Om jag skulle kunna greppa det fullt ut. Alltså. Första Korinthierbrevet 12 och vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Kroppen är en och har många delar. Men har din kropp många delar? Ja, jag tror det, va? De ser ganska lika ut, våra. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slav eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan många. Jag tror vi slutar där. Kroppen är en. Men vad hände nu? Andreas, du talade om Jesus som behövde bli en människoson, hans kropp. Ja, Jesus har frälst, genomgått frälsningsverket. Och när han lämnade jorden, så lämnade han en kort tid jorden. Och sen utgöt han den helige ande. Och någonting hände då. Det står det här. Att vi har fått, alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Vad är det som händer när anden kommer? Jo, det är att Kristi kropp får liv på jorden igen. Är ni med? När helige ande utgjuts, helt plötsligt så finns Jesus på jorden igen. Genom vem då? Genom superaposteln Petrus? Eller Paulus? Nej, jo. Genom dem, men genom alla som tror, så är vi Kristi kropp. Du och jag är hans kropp. Så när du kommer och dela hoppet med någon, eller lägger din hand på någons axel, vet du vad, då är Jesus den som lägger handen på den där axeln. För du är Jesu kropp. Och det här kan vara lite svårt för mig att verkligen fatta det här. Men vi har ett sånt stort uppdrag, mina vänner. Vi har ett sånt stort uppdrag. Och det är att gå till världen med ett budskap om frälsning. Men också gå med Guds kärlek, med hoppet, med helande till den här världen. Och förmedla det genom att vi är Jesu händer, vi är hans fötter. Vi är Kristi kropp tillsammans på jorden. Ja, men vad ska Jesus göra nu? Jo, det står i Korinthierbrevet. Han är huvudet. Så egentligen har vi inte så mycket att säga till om. Vi vet, det är huvudet som bestämmer, eller hur? Jesus ger sina direktiv till sin kropp, eller hur? Ni vet ju hur kroppen är uppbyggd, va? Vet inte, jag sov tyvärr många av de här lektionerna på högstadiet, gymnasiet, men någonstans kommer jag ihåg att det finns liksom impulser som kommer genom, är det hjärnbarken eller vad heter det? Du har läst de här på latin, gumman. I alla fall, det går impulser någonstans här från huvudet och det går genom olika, vad kallas de här små sakerna som går genom kroppen? Synapser, det heter det. Vad säger man? Jag har tappat det helt. Vad heter det? Nerver, nervbanorna, tack. Jag sa det, tyvärr så somnade jag. Varenda gång det blev film på högstadiet och på gymnasiet, då låg man där och så. Det var inte bra. Men i alla fall, genom nerverna, från huvudet, Kristi kropp styrs och leds av Jesus själv. Det är Jesus som leder dig. Han ska leda dig till vem du ska välsigna. Och nu finns det. I Korint så hade de problem. När vi läste Korintherbrevet. De hade mycket problem. De hade extrema synder. De hade också en församling som fungerade på olika sätt. Bland annat i alla andens gåvor står det. Att Korintherförsamlingen funkade. Men nu är Paulus lite sur på dem. För de fixar inte att dela Herrens måltid tillsammans. Utan de börjar tjafsa. Så nu går Paulus igång här. Vi backar lite och går in i kapitel 11. Då så har han precis liksom läst de här instiftelseorden om Kristi kropp, om brödet. Och sen så säger han, den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv. Så äta av brödet och dricka av bägaren. Problemet i Korintförsamlingen var att de rika kom tidigare. Man firade väldigt mycket i stora hem. Där man hade ett atrium som det heter i mitten, ett stor yta. Och där satt man och firade och dit kom människor. Och där satt man innan och så hade man agapemåltiden och alla åt och de hade med sig mat och de åt och drack. Men de fattiga, de var ju tvungen, daglönarna var ju tvungen att vara ute och jobba. Och kom sent till den här måltiden. Så de som var rika, de hade suttit, ätit, druckit. Och inte brytt sig egentligen om de andra. Och nu kommer Paulus. Ni ska inte vara själviska, utan ni måste tänka på varandra. Fattar ni inte att det här är ovärdigt? Här sitter ni med brödet och ska liksom lyfta upp det som Jesus. Ni vet, Jesus han lyfter ju upp brödet så tackar han Gud och bröt det. Men här sitter de och äter brödet innan och roffar åt sig och bryr sig inte om kroppen. Han säger så här att vi behöver urskilja Herrens kropp. Och det här har verkligen så liksom funnits hos mig den sista tiden. Urskiljer jag verkligen Kristi kropp? Fattar jag att de som är runt mig i församlingen är Kristi kropp tillsammans med mig? Det här är så stort att vi är Kristi kropp till den här världen och att vi är kallade att inte bara tänka på oss själva. Och nu predikar jag till mig själv. Hjälp. Jag är kallad att inte bara tänka på mig själv. Vi är kallade att se Kristi kropp. Och nu är det inte bara Kristi kropp i Motala utan även i världen. Vi är kallade att lyfta blicken och se. Kanske finns det bröder och systrar som är delar i Kristi kropp som behöver mig. Det finns väldigt mycket bibelord och så att läsa om utifrån det här. Och jag ska inte läsa dem alla. För då blir det inget kyrkkaffe och ingen fortsättning. Men det som händer när vi Det står att vi i alla fall får vår tillväxt. I Efesbrevet 4 står det att Kristi kropp får sin tillväxt och byggs upp i kärlek. Kristi kropp får sin tillväxt och byggs upp i kärlek. Det här är så här, känner jag, en utmaning. Tänk om vi kunde fatta att vi kan börja älska mer. Alltså osjälvisk. Tänka på varandra mer. Och därmed se Kristi kropp byggas upp. Genom vår kärlek. Genom att vi urskiljer Kristi kropp. Att vi fattar. Nej, men vi är ju satta in i en kropp. Och vi ska älska varandra. Med Kristi utgivande kärlek. Kristi kropp får sin tillväxt. Och den byggs upp i kärlek. Ska vi säga byggs upp i kärlek en gång? Byggs upp i kärlek. Wow. Tänk om vi kunde fatta det här. Tänk om det kunde landa. Nästa söndag så är det nattvard här. Halleluja. Glöm inte bort att du kan fira nattvard även hemma. Glöm inte bort att du kan ta ett bröd. Du kan ta någon juice eller saft eller någonting du har. Ta och fira nattvard lite nu och då. Jag upplevt att jag kan fira nattvard själv. Och bara lyfta upp brödet, vinet. Det här är en gåva till Kristi kropp att få fira Herrens måltid. Det är en gåva. Så nästa söndag så är det nattvard. Och då får vi se. Då har vi inte lika maffiga sådana här Mellanösternbröd riktigt som när Jesus firade. Jag antar att han tog ett sånt här, ni vet, gigantisk sån här arabbröd som man säger ibland. Och sen så gjorde han så här: det här är min kropp. Utgiven liksom. Så gav han till dem. Lärjungarna fattar väl ingenting. Hä? Min kropp? Hä? Vad säger han? Han tog det här brödet och så delade han. Ta och ät. Vi är en del, mina vänner, vi är en del av Kristi kropp. Halleluja. Vi byggs upp i kärlek. Vi kan få se hur våran församling, hur Kristi kropp i vår stad, Kristi kropp i vårt land kan få växa upp. När vi urskiljer och förstår, nej men wow, vi tillhör Kristi kropp. Vi har tänkt att vi ska få se församlingen byggas upp i kärlek. Vi är kallade till att tjäna. Vi är var och en lem i kroppen. Vi är medlemmar. Vi är alla lemmar. Och du är en viktig del. Du är en viktig lem i Kristi kropp. Ingen kan säga så här, nej men jag är bara en vänsterfot. Jag behöver inte gå till kyrkan. Eller nej, de klarar sig bra utan mig. Jag menar, det funkar. De har Stefan och de har Hildegund och de andra. Han klarar sig. Nej! Om du är vänstertå så är du viktig. Du behövs. Du är viktig för att kroppen ska kunna fungera. Varje del i kroppen är viktig. Du är Jesu händer och fötter. Du kallar och representerar Jesus. Där du går. Var du än är någonstans. Så är du kallad att representera. Återpresentera Jesus för den här världen. Vilket uppdrag. Inte helt lätt. Men vi har fått den helige ande. Vi har fått hjälparen. Så när vi går fram så kan vi få vara Jesu händer och fötter. Vi kan få vara Jesus för någon. Tänk om människor kan få se Jesus i oss, i dig. När vi går in på ICA, Charlottenborg, Willys. Tänk om människor kan få se Jesus i oss. Halleluja. Det är min bön. Att det här året som kommer så ska människor få se Jesus. Att Jesus går fram här i staden. Genom dig och genom mig. Genom oss. Genom sin församling. Genom alla de troende i staden. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, vi tackar dig för den här stunden. Och vi kan bara ana storheten, Jesus, i att du verkligen blev människa. Och att du kom för att rädda mänskligheten, för att frälsa oss. Jesus, tack för att du har satt oss in som lemmar i din kropp. Och tack att vi får vara det. Nu ber jag att du skulle fylla oss med din ande. Så vi kan förmedla liv och helande och hopp till den här världen. Till vår stad. Jesus, jag ber om det. Att du skulle komma, helig ande, med din kraft. Hjälparen, hjälp mig, hjälp oss. Jesus, tack för att vi får vara en del i din kropp. Tack Jesus att du kom hit till världen, blev en människa. Att du dog och uppstod för våra synder. Jesus. Halleluja. Jag bara går ut, bara en fråga till dig som finns här. Är det någon som bara känner, men jag har inte lämnat den där ryggsäcken av mina synder till Jesus. Jag skulle behöva att han plockar av min synd och att jag får bli ren och fri och förlåten den här dagen. Kanske du inte har lämnat ditt hjärta till Jesus tidigare. Min vän, det finns möjlighet. Om du vill bara ge dig till känna, bara lyft din hand, så får bara be en kort bön för dig. Att Jesus skulle bara få göra det. Att han skulle få ta den där synden, det du inte kan själv bära. Och ska du få ge ditt hjärta till Jesus i sådana fall. Det finns möjlighet till det. Lyft din hand, så kommer Jesus bara lyfta av den där bördan, den där skulden. Som han dog för, uppstod för. Mm. Halleluja. Lyft din hand om du finns här som bara vill lämna dig till Jesus. Mm. Halleluja. Om du finns här som bara känner, nej, men jag behöver mer av Jesus i mitt liv. Jag behöver mer av den heliga ande. Jag behöver en beröring från himlen i något område i mitt liv. Du kanske finns här som känner så. Jag vill bara lyfta din hand, så får bara be en kort bön för dig. Där du sitter. Att himlen får komma nära. Att Jesus får komma nära. Ska jag be för dig. Gud välsigne dig. Och är det någon mer? Ska jag be för dig. Bara be att Herren får komma med sitt liv, med sin nåd, sin närvaro just nu. Jesus. Halleluja. Är det någon mer som bara känner Jesus? Kom och rör vid mig. Kom och möt mig. Mm. Halleluja. Tack Jesus att du är här. Tack Jesus att du verkar. Tack Jesus för ditt liv. Tack Jesus att du kommer med helande hopp. Med ny kraft, med liv. Till den som behöver dig just nu. I Jesus.